Dags att prata hushälsa. Dags att prata hushälsa.
Läs mer om vår hushälsoförsäkring på antisimex.se.
Vad du nu kommer att få höra är en riktig terapisession utan manus. Men för att skydda personerna som deltar har deras namn bytts ut. Även platser och yrken har till viss del ändrats. Men deras röster och historier är verkliga.
Varje gång jag har agerat när jag varit så extremt mörk och bara gått på känslor så har jag gjort dumma grejer. Mm. Och det är som en vän till mig som sa, du är som en heroinist, du vill bara ha ditt fix jättesnabbt. Och då gör du vad som helst, totalt utplånar dig själv. Jag blir paralyserad av ett mörker som är orimligt.
Det tar över det.
Ja, som tar helt över och det är ingenting som kan få mig på bättre humör.
Jag tänker ju på att det har ju varit, du längtar efter trygghet, du pratar jättemycket efter trygghet. Men det du har sökt har inte varit det därför att du vill ha de här kickarna. Och sen samtidigt pratar du om att du vill ha trygghet. Ja. Du upplever ju inte att den finns in i dig riktigt.
Jag heter Daniela Gordon och jag har arbetat med terapi i över 40 år. I den här podcasten kommer jag att träffa singlar och par som på olika sätt inte har den kärleksrelation de önskar. Och att så många av oss inte har den kärleken som vi längtar efter i vårt liv beror på att vi inte är den person vi behöver vara för att attrahera och upprätthålla den kärleken. Istället för att leta fel på vår partner eller på potentiella singlar behöver vi gå inåt och undersöka vad det är som står i vägen för en kärlek på allvar.
Och bara en själv kan ta tag i det. Jag kommer inte kunna ha bra, seriösa förhållanden om jag inte får bukt med de känslorna som triggas igång.
Ja, precis.
Som jag självmant egentligen triggar igång.
Du lyssnar på Kärlek på allvar och idag träffar jag Ebba.
Välkommen Ebba.
Tack.
Roligt att ha dig här.
Hon är 33 år gammal och bor i innerstan i Stockholm och driver ett eget företag. Hon har nästan alltid varit i ett förhållande och tycker inte om att vara singel. Och hon har även varit förlovad en gång. Men förr eller senare tröttnar Ebba och gör slut på relationen som varar i genomsnitt 1-3 år. Hon vet inte varför hon aldrig vill eller vågar stanna kvar i en relation. För hon längtar både efter en egen familj och efter en trygg relation där hon kan vara den person hon vill vara. Nu har hon precis brutit upp från sin senaste relation från en 20 år äldre man.
Jag har precis, eller jag skulle säga jag är mitt uppe i ett breakup sen en och en halv månad tillbaka. En långdragen process.
Okay. Hur länge har ni varit tillsammans?
Lite mer än ett år.
Ja.
Och vi träffades på jobbet. Och sen så var vi på en resa tillsammans. Och
då
där
hände det?
Ja.
Okay.
Ja.
Så vad menar du när du säger att du är mitt i det?
Ja, men det är fortfarande väldigt, jag får inte till riktigt ett avslut. Vi båda har svårt egentligen med avslut. Jag har separationsångest så att för mig är det superjobbigt.
Får du ångest? Av
ja, och har riktigt separationsångest. Så att, jag är en sån där som drar av klostret väldigt långsamt.
Är det så?
Ja.
Är det alltid svårt med avslut för dig?
Det har alltid varit det.
Vem vill avsluta relationen?
Ja, men i det här fallet så är det nog båda. Väldigt djup kärlek för varandra, men vi är så olika som personer. Vi triggar igång varandras dåliga sidor.
Och vad är det han triggar igång hos dig?
Amen, jag är egentligen, jag är ganska otrygg, ambivalent person. Trygg till otrygg, ambivalent. Och han är extremt undvikande. Så att jag blir ju väldigt en version av mig själv som jag har inte riktigt kunnat kontrollera och bli väldigt trygghetssökande. Får inte den bekräftelsen. Och då, ja, det klassiska.
Vad gör du då när du inte får den bekräftelsen du känner att du behöver?
Ja, men jag blir nidig och jag blir liksom söker uppmärksamhet. Och har liksom destruktiva sidor som kommer fram som jag inte haft på länge.
Vad är det?
Men allt ifrån man dricker för mycket, man försöker bara fly från de här känslorna där man känner att man inte blir sedd eller blir bekräftad och sådär. Jag är ju väldigt anpassningsbar också. Mm. Så att det är det som också är lite farligt, att det är lite damn if I do, damn if I don't. För att jag kan ju anpassa mig hur mycket som helst och fortfarande letas det fel. Och jag är så pass chosefri egentligen, så att jag är mer så här, nu, han är på dåligt humör. Han får säga den där otrevliga grejen eller... Och det har fått för min mamma liksom bara ruska av det sånt där. Andra människors dåliga energier. Och det har jag tagit till mig. Men det är både bra och dåligt. För det är ju väldigt mycket en trygg människa. Eller en, jag vill inte säga normal. Men det är väldigt många som inte skulle stå ut med den typen av behandling. Och då är det ju så typiskt, för att jag lever ju på det här som jag hade i början. Och han är ju fantastisk och extremt intelligent. Men också använder det. Så han kan ju plocka sönder den väldigt snabbt. Så att man, det är alltid ens egna fel. Alla de här grejerna, de här falloutsen som vi har haft. Där det tar säkert flera veckor att återhämta sig.
För vem?
För honom egentligen och för vårt förhållande. Det är så här, men nu lämnar vi det där. Ska vi prata igenom det så vi inte hamnar där igen? Men det slutar ju alltid med att han attackerar mig och min person. Och jag har ju ställt upp väldigt, väldigt mycket för honom. Och eftersom han är en väldigt ensam människa. Han har en dotter. Men vill ju liksom inkludera honom i mitt liv och känna liksom att jag vill ju vara med dig trots att du har dina konstiga egenskaper. Men han vill gärna plocka russerna ur kakan med mig.
Det Ebba syftar på när hon beskriver sig själv som otrygg ambivalent person är våra anknytningsmönster. Ett mönster vi alla har och som grundas i vår barndom. Det finns tre vanliga anknytningsmönster. Trygg, otrygg undvikande och otrygg ambivalent. De trygga litar på att föräldern finns där, tröstar, tar hand om och hjälper dem i svåra situationer. Som vuxna har de lätt att komma nära och fungera bra i långvariga relationer. De otrygga, undvikande, förväntar sig att bli avvisade och bortstötta när de behöver tröst och hjälp. De lär sig tidigt att klara sig själva och är tankestyrda snarare än känslostyrda. Som vuxna håller de distans och drar sig tillbaka när de upplever krav på närhet. De otrygga ambivalenta bär med sin erfarenhet av att ibland bli omhändertagna och ibland bli avvisade. Osäkerheten gör att de ofta känner separationsångest och rädsla. De är känslostyrda. Som vuxna skrämmer de ofta bort människor med sitt starka behov av närhet. Då blir de ofta klängiga.
Du är ändå 33 år och du har varit ihop med den här mannen i ett år. Hur har dina andra relationer varit? Har du haft några andra relationer?
Jag har haft många relationer. Eller många, jag har alltid varit i förhållande. Jag har varit förlovad. Och jag har varit tillsammans med många trygga män. Har nog alltid haft trygghet, otrygg eller ambivalenta då. Men och haft lyckligt, men jag är oftast blivit lite uttråkad. Och sen är jag väldigt god vän med faktiskt alla mina ex. Och sen har jag haft förhållanden däremellan som man, och de har ju varit väldigt dåliga. Så att mina seriösa förhållanden som har varit 2-3 år, väldigt bra, trygga män som jag gärna velat bilda familj med, men blir för stressad och blir själv då nästan undvikande när det är någon som
verkligen vill.
Ja. Och tvekar jättemycket på mig själv då.
Vad sa du?
Då tvekar jag väldigt mycket på mig själv.
Ja, och du litar inte på dina känslor?
Nej. Nej. Inte alls. Inte kan riktigt reglera dem. Och jag blir ju kanske då attraktiv med tanke på att jag blir väldigt självständig och blir lite svårtkomlig. Jag är inte riktigt det. Jag har ett jättestort behov av att känna mig trygg.
Men samtidigt så är ju tryggheten tråkig.
Ja, precis.
Är det du som har gjort slut i de här relationerna? Allihopa?
Ja, allihopa. Men sen så har jag också provocerat fram. Jag har varit i två förhållanden där jag provocerat fram, gjort dumma grejer för att de ska lämna. För att jag har så svårt med separationen. Så det, jag har haft många...
Du iscensätter separationen?
Ja.
Fast du det... avskyr dem?
Ja. Och det...
Vad gör du för dumma grejer då?
Jag har varit otrogen en gång, vilket jag kände. Men blev förlåten för att jag var ärlig. Så det funkade ju inte. Men då har det ju blivit mer att jag skäms över att jag gör en sån sak mot en person jag respekterar. Vilket då är väldigt tydligt att jag har lite självrespekt som gör en sån sak. Går emot mina egna principer. Ja, men kan vara elak. Dricker och provocerar sidor som jag inte vill ha.
Vad är det för sidor du inte vill ha?
Nej, men... oskärmiga sidor. Sen är ju jag en väldigt person som älskar att göra saker för andra människor. Och har, många av dem har haft barn. Jag blir alltid väldigt god vän med barnen. Jag är väldigt familjeorienterad. Ställer upp väldigt mycket och stöttar. Och gillar det.
Mm. Så vad är det för tråkighet du inte står ut med?
Nej, men jag har haft ett extremt kicksökande. Jag har alltid varit ute och rest mycket, sett mig i situationer med intressanta personer och åkt jättespontan. Åkt på resor med människor jag knappt känner bara för att det är kul och spännande. Mm. Vill inte ha någon som sätter krav heller.
Nej, inte krav. Tycker du om rutiner?
Jo, men jag tror att jag är... Jag har rutiner, men jag behöver mycket mer rutiner. Så att absolut. Mm. Så gillar jag det. Och det är väl det som kanske blir tråkigt.
Mm.
Men jag märker ju, alltså bara små rutiner som att bädda sängen varje morgon mår jag bättre av. Så att rutiner är jätteviktigt.
Mm.
Som jag tror att ingår i att bli vuxen. Mm. Faktiskt.
Mm. Känner du dig vuxen?
I vissa fall väldigt vuxen, i andra fall hopplös, ovuxen.
Okej. Var och när känner du dig hopplöst ovuxen?
Ja, men att jag inte tar ansvar för mitt beteende tycker jag är väl det största tecknet. På, som alla får ju ta ansvar för sina beteenden. Och jag,
Berätta när du inte tar ansvar för ett beteende.
Nej, men det kan ju vara så att jag sätter mig i situationer... Min magkänsla säger, nej men det här är fel för dig. Och är alldeles för känslostyrd istället för att ta ansvar för mina känslor. Inte låta dem styra utan nu gör vi om och gör rätt. Och så hänger kvar när det är fel. Och det tycker jag är omoget när man vet att amen, nu har vi ju hamnat i de här lägena flera gånger.
Ebba beskriver att hon har lidit av ångest under stora delar av sitt liv. Att hon i jämna mellanrum hamnar i ett mörker som paralyserar henne och som också skrämt personer som hon varit tillsammans med. Men Ebba har under de senaste åren lärt sig ett sätt att hantera ångesten när den slår till.
När den känslan kommer så är det ungefär en kvart 20 minuter som jag bara behöver. Som jag har det som en regel att aldrig agera. Jag har nått under de 15-20 minuterna. Och det är rätt så nyligen jag har kommit på det. Istället för att skicka iväg ett ängsligt sms eller ett ganska självutplånande beteende eller samtal så låter jag det bara vara och försöker andas. Och det låter klyschigt, men det är verkligen... Nu vet jag att okej, 15-20 minuter och sen så blir det bättre. Och då är jag så jäkla stolt att jag inte skickar iväg det där smset som jag ändå slår mig för pannor och bara, vad fan? Eller ringer, röstläget i underläge, ingen pondus. Och då blir jag stolt över mig själv. Och det ger en, det har gett mig väldigt mycket energi och mer distans till en person som jag inte vill vara. Jag har inte så usel självkänsla egentligen. Då och där har jag det. Men det är en kvart och den, det vill inte jag ska definiera mig. Så när jag började de här som ett, ja, men lite som ett experiment. Att jag inte gör någonting under de 20 minuterna. När jag känner totalt, det är en sån knut i magen. Jag vill ringa, jag vill gråta. Jag är så otroligt patetisk och martyraktig. Men när jag inte gör någonting och sen kommer över den tröskeln. Åh, vilken fantastisk känsla som kommer över en.
Och det jag tänker på det här när du säger att du kan andas dig igenom den här ångesten du känner och klara av det. Så tänker jag på marshmallow-testet. Har du hört talas om det?
Min mamma har nämnt den.
Ja, ja, berätta. Ja.
Nej, jag är ju den som skulle inte orka vänta.
Nej, just det. Man testar om ett barn får reda på att om den kan låta bli att äta den där marshmallowen så får den 2 stycken en stund senare. Och de som kan skjuta upp det, man kan skjuta upp belöningen, belöningssystemet, då klarar du av, det är ju det du gör i den här situationen. Du klarar av att skjuta
nu
upp.
Nu för tiden skulle jag klara marshmallow-testet.
Du skulle inte klara att det när du var liten. Vissa barn klarar ju inte
Nej. Och det ser vi också att jag är ganska... Jag har inte fått lära mig tillräckligt mycket om motgångar heller. Nej. Hur man hanterar dem. Och då blir det ju orimliga reaktioner. Att världen är orättvis och ganska... Det är lite patetiskt många gånger när jag tänker efter. Men kunde jag reagera så starkt på den saken? Och man känner sig ensamast i världen. Jag tror att det är väldigt vanligt och det gör ju inte en till en dålig människa. Men det beteendet att vara så känslostyrd är i min värld väldigt omoget. Och bara en själv kan ta tag i det. Jag kommer inte kunna ha bra, seriösa förhållanden om jag inte får bukt med de känslorna som triggas igång. Och som jag självmant egentligen triggar igång. Jag vet ju, jag ska inte vara med en sån min raka motsats som är väldigt undvikande.
Är det första gången du har haft en sån relation?
Ja.
Ebba beskriver sina tidigare partners som trygga och välfungerande. Och att hon flera gånger har velat skaffa familj. Men när det börjat bli allvar har Ebba blivit stressad och lämnat förhållandet. Då säger hon att hon inte litar på sina känslor. Mellan sina mer seriösa relationer har Ebba haft korta romanser, så kallade rebounds. Men då ofta med trasiga män som ofta missbrukat.
Då har det bara varit för spänningen och sexuell attraktion och kick. För att det är väldigt excentriska, galna människor.
Hur har du mått i de relationerna?
Ja, men fruktansvärt dåligt. Jag blev misshandlad i ett av dem. Väldigt illa. Och den personen var ju extremt kärleksfull. Men var så fruktansvärt tragisk. Med en otroligt svart bakgrund. Och har varit tungt kriminellt belastad. Och det var ju någonting då där som jag tyckte var väldigt spännande. Att sitta och lyssna på.
Vad är din drivkraft då när du är med såna här män? Känner du dig stark i de här relationerna? Att du är stark?
Jag tror att jag gör det, men det är jag ju inte. För att då skulle jag inte vara där. Och det är väl snarare att då slipper jag tänka på hur dåligt jag mår. För de här människorna har ju ett helt annat typ av mörker. Och är väldigt tungt påverkade, gravt påverkade av sin barndom.
Men är det, jag är intresserad av vad som händer i dig. När kickar ångesten in då? I de här relationerna?
Ångesten kickar nog inte riktigt in. För jag har nog inte investerat riktiga känslor. Utan det är nästan så att jag vill bara använda dem för att slå på mig själv egentligen. Jag vill liksom provocera. Jag provocerar enormt mycket de här männen. För jag har ingen respekt egentligen för dem. Vilket menas med att jag inte har respekt för mig själv i slutändan. Men den ena, han som misshandlade mig. Jag visste, han har ju misshandlat förut.
Hur länge varade det förhållandet?
Ja, men fram och tillbaka, ja, nästan ett år ändå. Mm. Fast vi hade ett uppehåll på flera månader. Han satt häktad under en period. Men då har jag blivit beroende snarare av dramat kring förhållandet. Mm. Så å ena sidan lever jag ett dubbelliv. För att det får absolut inte komma ut. Och på ytan.
Fasaden är viktig att hålla.
Jätteviktig. Uh-huh. Och det har jag alltid varit duktig på att se. Förutom de som är närmast mig.
De vet. Jag tänker, när du säger så här att du har varit ganska ångestdriven mycket i ditt liv som barn också. Eller?
Småbarnsåren var ju bara jätteglad. Och jag frågade min mamma. Hon sa, du var jätteglad. Alla, jag och mina syskon var väldigt glada. Bekymmersfria. Och det var väl... Jag tror att jag tog mig an en roll i en familj med starka karaktärer och personligheter. Ja. Som jag kanske inte riktigt var bekväm med.
Vad var det för en roll?
Nej, men jag tror att jag fick... jag har en tvillingsyster som är väldigt dominant. Aha. Så att jag tror att jag blev... Och än idag blev jag passiv i hennes sällskap.
Aha.
När hon inte är med, då är jag väldigt dominant.
Men hon är mer dominant än vad du är?
Ja.
Och vad har du mer för syskon?
Jag har två stycken stora systrar.
Så ni är fyra flickor?
Vi är fyra flickor. Och äldsta syrran är en typisk stora syster. Och är trygg och också dominant. Tydlig. Andra systern är typiskt mellanbarn och egen och är ganska undvikande. Sköter sig själv. Och sen jag och min tvillingsyster... Men ganska bekymmersfria. Men jag blev mer passiv. Och sen har vi alltid... Vi roffar åt oss i vår familj. Vi är en stor familj. Och vi pratar högt och gapar mycket. Lyssnar inte på den andra. Fast det är mycket, mycket humor. Mycket kärlek.
Hur nära är du din tvillingsyster?
Ja, men nära. Och det är på senare år vi har blivit mycket närmare.
Okay.
Hon klarar inte av att prata om känslor. Nej, hon blir ganska aggressiv. Hon tycker det är så tantigt.
Så det är du som står för känslan?
Ja.
Du sa så här att mamma berättade att du var... När du var liten så var du glad och trygg. När kom den här oron in?
Jag har försökt prata med min mamma om det här.
Ja.
Och det var ju... Jag tror att det var runt 7 ungefär.
Vad hände då?
Jag skulle åka på seglarläger. Och ville inte det. Min tvillingsyster var jättepeppad. Och jag kände en enorm ångest. Och ville inte lämna mamma. Jag kräktes. Och det var en fruktansvärt jobbig period. Och efterhand så tycker ju min mamma... jag borde ju inte ha tvingat dig. Men vi trodde liksom såklart man måste cut the cord någon gång. Kan inte... Ja, det är ju en hårfin linje där med... Ska man lyssna på sitt barn och känslorna eller måste ju pusha ut dem i boet? Och under den veckan var ju fruktansvärt för mig. Jag ringde hem, jag grät, ville inte visa de andra att jag var ledsen och fejkade väldigt mycket att jag var glad. Och gick ut i skogen och grät och kräktes och var fruktansvärt. Det var så hemskt. Och man ser bilder från den tiden det håller i någon mast. Och familjen alltså vi alla skrattar för vi blir så himla ledsna för man vet att jag är så ledsen där. Och så står jag och ger något osäkert flin och då är jag så här, vilken ångest jag hade där. Och vi vet inte var den kommer ifrån.
En 7-årig flicka kan tycka att det är jobbigt att lämna familjen.
Ja.
Vad hände med din tvillingsyster? Hur hade hon det på leken?
Ja, hon hade det jättebra.
Mm.
Och hon har ju aldrig riktigt förstått varför jag är så. Och sen när jag kom hem så har jag...
Hon tog inte hand om dig där?
Nej. Gud, nej. Och det har hon aldrig gjort.
Jag tänker så här, du säger att du har en syster som inte är känslosam och tuff och så. Har du försökt tävla med henne och vara lika stark eller lika tuff som henne?
Ja. Och sen så var ju jag ett tag när vi gick i skolan, var lite nördig medan hon började röka när hon var typ 13-14. Jag hade rökt och ville vara lite duktig och var hemma och pluggade. Och hon tyckte jag var en tönt. Så det är inte förrän i vuxen ålder egentligen vi har kommit nära varandra rent känslomässigt.
Ja. Vad har du för relation till dina föräldrar?
Bra. Men det har också varit...
Är du lika nära mamma och pappa?
Ja, och det är på senare åren när jag har öppnat upp mig själv som jag har fått närmare relationer.
Hur var det när du var barn?
Jag var ju väldigt... Min pappa är väldigt... Mina föräldrar är väldigt olika. Min mamma är en stor caregiver. Extremt oegoistisk. Hönsmamma och tar hand om alla. Min pappa är väldigt strikt person med regler och gränser. Och man fick alltid allting av mamma. Pappa frågar man inte ens. Än idag. För man vet vad svaret kommer bli. Extremt
fast. Vad blir svaret?
Men nej.
Du får nej från pappa.
Principer. Extremt. Han är som en fyr. Det går inte.
Hur är deras relation?
Jättefin. Och de är fortfarande gifta efter 48 år. Tillsammans i 50 år. Väldigt fina ihop. Men jätteolika. Mm. Men båda samma värdegrund. Och det är det som har hjälpt dem. Och fokusera på varandras bra sidor. Annars hade mamma säger att jag hade inte stått ut i en dag om jag hade börjat fokusera på hans dåliga egenskaper. Men det har väl också gjort att min mamma har varit totalt liksom... hon gör allt för alla andra. Medan pappa har otroligt generös och kärleksfull. Men hit men inte längre. Han jobbade väldigt mycket när vi var små. Mamma var hemma med oss. Pappa kom hem, hade en lektimme. Sen så började någon gråta och då fick mamma ta oss. Mm. Så att, jag vet inte om det har påverkat oss. Att han var... Han tog ju aldrig med sig jobbet hem. Men var en väldigt rolig, barnslig pappa. Fram tills han behövde gå och lägga sig.
Lite lekpappa. Men var han den där pappan som tog hand om?
Nej, men min mamma var ju hemma. Men han är ju...
Faderlig?
Ja, eller? Faderlig och väldigt omhändertagande. Men också väldigt principfast. Och sträng. Och det var väldigt viktigt med uppfostran.
Var du rädd för honom?
Nej, inte rädd. Men hade väldigt hög respekt. Men det var... han har ju också en fasad. Han är ju också en produkt av sina föräldrar. Som var väldigt mycket fasad.
Har mamma fasad?
Nej, ingen alls. Hon kom från en extremt fantastiskt fin familj. Där bara kärlek. Bara kärlek. Inga egon existerade. Min morfar var kock och bara... djur kom fram till honom för att... han var som en sagofigur.
Mm-hmm.
Och glad bara sagogubbe. Helt fantastisk. Men kom jag från påvra förhållanden. Han var tillsammans med min mormor. Han dog av sorg efter henne. Mm. Och fantastiskt fint liksom. Och min pappa då... Också fina föräldrar, men var väldigt uppvuxen i ett rikt familj med liksom nannies. Där man inte fick gråta om man var ledsen. Och man bockar och niger. Och än idag kan...
Struktur och fasad.
Väldigt mycket så. Och jag kan bli fruktansvärt förbannad när han tvingar en niga för hans vänner eller projicerar över sig. Nyg nu till den här gubben som kommer. Och sånt i vuxen ålder har blivit...
Jag tänker på din mamma som du säger inte har något ego. Upplever att hon var självuppoffrande?
Väldigt självuppoffrande. Okay. Inte utplånande men uppoffrande.
Ja.
Och hon gör det än idag. Så ställer hon upp. Släpper allt hon har. För barn och barnbarn. Vilket också har gjort oss... beroende av henne. Mm. Vi vet att allt alltid fixar sig.
Mm. På vilket sätt du säger, hon är inte självutplånande.
Nej, men hon har ju inget ego. Så att hon väljer att alltid göra allt för alla andra. Väldigt lätt att guilt-trippa henne.
Hur har hon det med sina egna behov? Kan du uppleva att hon har egna behov?
Nej. Jag tror snarare hennes behov ligger att vara behövd.
Ja, vad tycker hon det då?
Men det är ju fantastiskt. Men å andra sidan hade jag önskat att hon hade satt gränser. För att jag tror att jag har fått missuppfattat hennes sätt att vara på det sättet. Att hon säger att vi kommer från ett sånt privilegierat, kärleksfullt hem. Och då ska du bara ge när du har det så bra. Med de förutsättningarna. Men jag har ju då missuppfattat allt och bara ge utan att sätta gränser. Jag har aldrig fått lära mig vart mina egna gränser går.
Nej, och det finns ju en gräns för kärleksfullheten också.
Absolut.
Vad jag hör att du säger är att du har en pappa som har supertydliga gränser och en mamma som är helt gränslös.
Ja.
Eller hur? Där har du en polaritet. Och hur har du hanterat det då?
Ja, men jag kan ju undra varför jag inte... Men det syns ju i mina relationer väldigt mycket.
Ja.
Och det är de enda relationerna som jag inte är med själv. Jag har väldigt goda vänskapsrelationer. Aldrig varit i konflikt egentligen med någon. Och min familj har jag ju jättefina relationer till. Mm. Men att inte ha fått lära känna mina egna gränser är ju superjobbigt. Pappa säger nej, det är villkorlig kärlek. Min mamma är villkorslös. Mm. Hade jag dödat någon, hade mamma varit vid min sida och sagt jag älskar dig ändå. Min pappa hade varit, du utesluter nu arvet. Hej då.
Mm. Så att du har hittat tryggheten i gränslösheten.
Jag tror det.
Ja. Och när du då träffar en man som är som pappa lite grann, som den här sista var. Mm. Satte väldigt tydliga gränser. Och det där går inte att dra sig undan när du blir för klängig. Då triggar du igång din oro. För att du har ju alltid haft mamma att kunna gå till när pappa har satt gränserna. Men när du lever i en relation med en man, då triggas ju det här. Då är du ensam med honom.
Ja, och det blir ju väldigt tydligt att jag är ju väldigt förlåtande. Han har ju varit väldigt oskön många gånger mot mig. Och som du nämnde i början, att leta efter fel. Han påpekar väldigt mycket brister.
Gjorde pappa också det?
Ja, pappa är nog ganska duktig på att leta brister. Mm. Inte på samma sätt dock.
Nej, men det är ju aldrig exakt.
Nej, men absolut. Mm.
Så då tänker jag så här att när du då är med de här trygga männen där du inte behöver befinna dig antingen i gränslöshetens stora famn där allting är okej, som hos mamma, eller i pappalandet där det sätts gränser och du blir kritiserad och ifrågasatt. När du då bara är i själva tryggheten, då finns det ingen dramatik.
Nej.
För dramatiken har du väl upplevt med pappa som barn?
Ja, man vill ju inte göra honom förbannad.
Nej.
Men jag vill ju inte få honom att framstå som någon aggressiv person, för det var han inte.
Nej. Men han behöver inte vara aggressiv, utan det kan ju vara den här känslan av att veta precis vad man får göra och inte får göra.
Ja.
Det kan ju skapa rädsla också. Det är ju inte bara en människa som är aggressiv som man blir rädd för.
Nej, och det kan ju också vara så att jag är en sån som testar gränser väldigt mycket. Mm. Testar mina egna. Jag tror till och med att jag har gjort så att jag går ju bortom alla rimliga gränser. Jag går förbi alla varningssignaler. För att se var mina gränser går.
Ja, för att det har varit gränslöst med mamma. Men jag tänker, när kände du dig nära pappa då?
Det var när jag började...
Eller vilka situationer kände du dig nära honom?
Jag är ju till exempel i det här senaste, mitt senaste förhållande där jag varit väldigt ledsen.
Jag tänker på barn, när du var barn.
Nej, då...
Kom du aldrig nära honom?
Nej, men det fanns ingen behov av det tror jag. Vi hade inte det behovet av pappa.
Ni fick allt av mamma.
Hade behov, det kanske vi hade visst det, men det fanns inte på kartan. Vi pratade inte om känslor.
Så du känner dig inte nära honom?
Nej.
Närheten var till mamma och
pappa systrar. Var ju en rolig pappa. Han tog oss på promenader och lärde oss upptäcka världen. Och vi har rest mycket. Och han vill att vi ska utvecklas och sådär.
Jag tänker nu så här. Ja, nu tänker jag på dig och kärleken.
Mm. Mm.
Så vad längtar du efter i... Vad vill du ha i kärleksrelation? Vad längtar du efter?
Trygghet.
Ja, men det blir...
Nej, men att jag ska få vara mig själv. Att jag ska få vara självständig och trygg med en man som älskar mig för den jag är. Så att man också känner sig trygg. Jag har ju varit livrädd att projicera över ångest på mina barn. Om jag får. Det är därför jag inte har varit sugen på att få barn egentligen.
Ja. Och hur ska du undvika att det blir tråkigt då?
Ja, det är någonting jag får jobba med. Jag har ju hela mina 20-30 har ju levt extremt intensivt.
Mm. Är du lite trött på det?
Ja.
Mm. Jag tänker ju på att det har ju varit, du längtar efter trygghet, du pratar jättemycket efter trygghet. Men det du har sökt har inte varit det därför att du vill ha de här kickarna. Och sen samtidigt pratar du om att du vill ha trygghet. Ja. Du upplever ju inte... Att den finns in i dig riktigt.
Nej, jag tror för att den finns in i mig.
Den titta på.
Ja.
Ja. Så nu tänkte jag bara att vi skulle göra en inre övning.
Ja.
Mm. Och det går till så här att du blundar och jag kommer be dig att se saker. Och då berättar du precis det du ser. Du hittar inte på.
Mm.
Utan du tar emot bilden. Precis som vi gör när vi sover. Då tar vi emot bilderna.
Ja, just det.
Ja, vi hittar inte på dem.
Nej.
Och vi får bilder som ger, vi mår bra av och vi får bilder som väcker ångest. Och du vet, man pratar om mardrömmar och sådär. Bilderna kommer därför att det undermedvetna är fritt när vi drömmer. Och det undermedvetna bearbetar via bilder. Är du med?
Mm.
Så nu vill jag bara att du ska ta emot de bilder som kommer nu. Och då säger jag så här till dig. Jag vill att du ska se den trygga delen i dig som en delpersonlighet, som en person. Om du tänker på den trygga delen, kan du se en bild? Hur ser den bilden ut?
Alltså jag ser mig själv.
Ja, hur ser du ut när du är trygg?
Jag är glad, genuint glad.
Ser du glad ut?
Mm.
Hur gammal är du i bilden?
Jag är typ runt 10.
Du är 10 år?
Ja.
Du är en liten flicka?
Ja.
Mm-hmm. Vad har du på dig?
På mig tröja och byxor.
Mm.
Och är självständig.
Mm. Hur ser du att du är självständig?
Nej, och jag är ensam.
Du är ensam?
Mm.
Mm. Okej, okay. Då skulle jag vilja att du tar ditt medvetande och så går du in i din 10-åriga kropp. Nu är du inne i henne, eller hur?
Det känns tryggt.
Det känns tryggt? Var känner du den tryggheten?
Nej, men det känns stabilt i magen. Det är inga känslor som är ute och fladdrar, utan sammansatt.
Jag känner det sammansatt. Så du är den trygga delen i Ebba, eller hur? Ja, ja. Så när föddes du i henne?
Jag vet inte om hon alltid har funnits där. Eller?
Ja, kanske. Känns det lite så?
Ja, för att jag har varit väldigt trygg och stark i flera perioder i mitt liv.
Ja.
Och vill tro att jag faktiskt alltid bouncear tillbaka dit efter svåra perioder.
Mm. Så vad är din funktion i Ebbas liv?
Se till att inte dras till problem. Jag dras ju inte till vanliga problem. Det blir...
Du tycker att Ebba eskalerar?
Ja, men jag vill att den delen är så pass sanningsenlig att jag inte att jag vet var gränsen går innan det går utför. Utan kunna ta ett vuxet beslut att inte sätta mig i olika situationer som är dåliga, som till och med har varit farliga.
Är det som är din funktion att
se till att reglera till att, det?
Lyckas du med det?
Nej.
Okej. Du har inte så stor makt i hennes liv. Du har inte haft det.
Nej.
Vad är det för del i Ebba som tar över henne? Som du har svårt att styra, känns det som.
Ja, men det är ångesten som kommer.
Ja? Ångest. Är det den ångestfyllda? Är det det? Är det den
som... Den är
som...
så fruktansvärt stark i mitt liv.
Okej. Okay. Och då retirerar du?
Ja.
Okej. Okay. Så den har du svårt att stå emot? Är det så?
Ja.
Ja. Men du känner den här tryggheten nu?
Ja.
På ett sätt som du inte har känt så mycket innan?
Nej.
Är det så? Okej. Okay. Nu hoppar du ur henne. Och nu låter vi dig träffa den ångestfyllda.
Ja.
Hur ser den delen ut i dig om du ser den som en delpersonlighet?
Ja, men väldigt olycklig.
Är det en, ser du en person eller ser du bara en...
Egentligen...
säg vad du ser exakt.
Nej, men jag ser någon som sitter och gråter mot knäna.
Okej.
Okay. Håller om...
Knäna. Ja. Så du ser inte ens ansiktet?
Nej.
Nej. Kan du förnimma hur gammal den här varelsen är?
Den är också en liten flicka.
Och hur gammal ungefär?
6, 7.
Hur känns det?
Jobbigt.
Ja, på vilket sätt?
En gnagande, molande känsla i magen.
Ja, du känner det i magen nu här där du sitter också. Så, vad är det du känner mer? Eller mest?
Det konsumerar. Ångesten konsumerar.
Ja, men vad är det för känsla? Du säger, känns det som att du blir uppäten?
Ja.
När du säger konsumerar, blir du uppäten?
Ja.
Är det som att den tar över hela dig?
Ja.
Du kan inte stå emot?
Nej.
Är det det du kallar mörkret?
Mm.
Befinner du dig i mörkret nu?
Ja.
Ja.
Det är som om det är låst.
Ja. Och när ångesten tas över dig, vad händer med dig då?
Jag vill bara bli av med den så snabbt som möjligt.
Ja, okej. Okay. Och vad gör du då?
Allt ifrån... Men jag vill bara fly från det.
Ja.
Försöker kräkas ut den. Försöker distrahera mig.
Ja.
Men det känns som drar som i ens ryggsäck ungefär.
Ja. Så du gör allt för att fly den.
Mm.
Men nu är du i den.
Mm.
Och jag vill att du stannar här.
Mm.
Och vet du vad? Du kommer ihåg att du träffade din trygga del innan.
Den
10-åriga trygga tjejen. Vet du vad du ser nu? Att hon kommer fram till dig nu. Kan du se henne?
Mm.
Hon kliver fram till dig nu. Där du sitter hopkurad. Hon mår dåligt och hon kommer fram till dig nu och håller om dig och tröstar dig. Vad händer nu, Ebba?
Blev varm i hela kroppen.
Okej.
Okay. Nej, men jag ser det väldigt tydligt framför mig.
Ja, vad ser du?
Hur den trygga starka kramar om. Som sitter ner och gråter.
Ja, vad händer i bilden nu när ni två gör det här? Vad händer med den delen i dig som sitter och gråter?
Nej, men blir glad och blir tröstad. Och reser sig upp och kramar tillbaka.
Ja.
Och ångesten försvinner.
Gör ni det?
Ja.
När den där trygga delen i dig tar hand om det otrygga i dig.
Mm.
Hur känns det i kroppen nu?
Det känns bra.
På vilket sätt?
Som om någonting lossnade. Men också lite sorgset också.
Vad är det sorgsna?
Att det finns en sån sida.
Ja, det har du väl vetat hela tiden?
Ja.
Ja. Men ibland kan det kännas sorg att man släpper någonting som man har klamrat sig fast vid. För på samma sätt som du klamrar dig fast vid de här männen som du inte känner att du blir sedd av, så har du klamrat dig fast vid den här delen av dig själv.
Mm.
Den otrygga, eller hur?
Mm.
Ja. Och att trygga upp den delen i dig och ta hand om den delen i dig, det blir ju nästan lite grann som en förlust. En identitetsförlust.
Mm.
Jag menar, du har ju identifierat dig med det här väldigt mycket.
Ja.
Trots att du inte vill visa det för någon, så har det ju varit väldigt starkt i dig.
Ja, verkligen.
Ja. Så jag tänker jag bara, om du har den här trygga delen i dig som tar hand om den otrygga, vad tror du händer när du träffar en man nu då?
Jag kommer lyssna på den trygga.
Mm.
Och vara stark. Mm. Och låta den trygga få bestämma.
Och ta hand om den otrygga.
Och ta hand om den otrygga.
Ja.
Ja, jag ska inte lämna kvar henne, utan hon får komma med.
Vem får komma med?
Den otrygga.
Ja, precis. För när den trygga delen i dig tar hand om henne, så blir det inte så otryggt. För du tar hand om det i dig själv istället för att hela tiden leta efter se mig, bekräfta mig, så som du håller på. Och för att bli av med den här ångesten så kan du offra vad som helst.
Ja.
Och du kränker dig själv hela tiden. Är det,
hela tiden, ja.
Så du tappar självrespekten, är det inte så?
Jo.
Ja. Och då får du ännu mer ångest. Eller hur?
Verkligen.
Ja. Kan jag öppna ögonen nu? Hur känns det?
Det känns bra. Det känns rätt.
Lätt. Sant.
Rätt.
Rätt. Det känns rätt.
Ja.
Och lätt.
Ja, och lätt. Ja, men det är inte så svårt. Det är väl det som är hela grejen. Det ska inte vara så svårt att vara så sanningsenlig.
Nej.
Så jag tycker om mig själv egentligen. Jag förstår inte varför jag gör vissa grejer. För så mycket hatar jag inte mig själv.
Nej. Men du har den här starka sidan. Det är bara det att när du går in i en relation, när du ska relatera. Du kan vara stark i ditt jobb och du kan vara stark i dig själv. Men när du relaterar, då triggas den här ångesten igång. Men säkert också när du är själv. Du har svårt att vara själv. Du säger att du alltid har varit i relation.
Ja.
För då uppstår den här att du vill ha tryggheten. Och du har ju hela tiden sprungit till mamma. Som bara gett och att ego är lös.
Ja.
Och när du inte har någon att gå till, då får du panik. För att du har identifierat dig så mycket med den delen. Den otrygga delen. Men när du börjar se att du har en trygg sida som verkligen kan ta hand om det här.
Mm.
Då behöver du inte springa till någon annan.
Nej.
På samma sätt.
Nej.
Och då vågar du träffa en trygg man som också är lite kul.
Ja.
Och lite äventyrlig.
Ja? Ja, det vill jag ju.
Ja.
Någon som jag kan skratta med och som jag kan vara trygg med.
Men som inte är destruktiv.
Ingen mer destruktiv.
Nej.
Destruktivitet. Nej. Och det vill jag inte längre.
Nej.
Jag har alltid haft ett litet sug efter det, tror jag. Men det finns inte längre.
Kanske dags att låta den delen av dig få inte ta så stor plats.
Definitivt.
Det har varit väldigt dominant.
Extremt dominant. Och jag har slösat tok för mycket tid på att inte koncentrera mig på allt det bra jag har i livet faktiskt.
Mm. Precis, så nu vill jag att den här trygga delen i dig, du tyckte det var väldigt skönt att vara inne i henne.
Mm.
Mm. Att du använder henne, att du blundar gärna varje dag och kliver in i henne. För du vet hur hon ser ut, du vet hur hon känner. Gå in i hennes kropp så att du får den här sköna känslan av trygghet. Gärna på morgonen.
Mm. Ja. Jag ska sätta alarm och göra det.
Vad sa du?
Jag ska sätta ett alarm
ja,
och göra
jättebra.
Det.
Jättebra, där du möter den trygga delen i dig. Ja. Och på det sättet tryggar upp dig själv.
Mm.
Och då säger jag bara, Ebba, lycka till.
Åh, tack.
Du har lyssnat på Kärlek på allvar, en terapipodd med Daniela Gordon om att hitta kärleken och behålla den. Jag som producerat heter Anna Åkerlund. Klippning har gjorts av Linda Jensen-Kidane. Exekutiva producenter var Martin Jonsson och Mohammed El-Abed. Kärlek på allvar är producerat av Soundtelling. Och om du som lyssnar själv vill medverka i programmet eller om du och din partner vill vara med, så mejla oss på contact@soundtelling.com. Och då stavas contact som på engelska. Alltså contact@soundtelling.com.
Läs mer om vår hushälsoförsäkring på antisimex.se.